En podcast från Aftonbladet.
Litauen har nyligen varnat för att Ryssland kan genomföra så kallade false flag-operationer. Attacker eller sabotage som utformas för att se ut att ha utförts av någon annan.
On Thursday, Lithuanian intelligence officials made public their belief Russia is considering a false flag operation to use captured Ukrainian drones to attack the Baltic states to reduce their support for Ukraine.
I Baltikum har det så kallade hybridkriget pågått under en längre tid. Sabotage och desinformation och andra former av påverkan återkommer med jämna mellanrum, ofta med en avsändare som är svår att fastställa. Men vad vill Ryssland uppnå med den här typen av hybridkrigföring? Hur trovärdig är Litauens varning om möjliga false flag-operationer? Och hur går det egentligen till när myndigheter försöker fastställa vem som ligger bakom ett sabotage? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och jag heter Jesper Spanne. Och med oss idag har vi Wolfgang Hansson, fristående utrikesanalytiker. Välkommen.
Tack så mycket.
Du Wolfgang, om vi börjar med det här som hänt nu senast då. Varför går Litauen ut och varnar för en möjlig false flag-attack? Vad menas med det och vad är det som gör dem oroliga?
Ja, false flag-attack, det är ju när ett land riktar en attack mot ett annat land och försöker skylla på ett tredje. Som i det här fallet så är man rädd för att Ryssland ska kapa ukrainska drönare och skicka dem mot Litauen eller några av de andra baltiska staterna, och även Polen kan ju komma och fråga i det läget. Och det här är väl information som man har snappat upp från den ryska säkerhetstjänsten förmodligen. Jag menar, precis som ryssarna har informatörer i Litauen och de baltiska staterna, så har ju Litauen och de andra informatörer inne i Ryssland. Så att det är förmodligen underrättelsetjänsten som har kommit fram med de här uppgifterna. Och det är ju så att politiker har ju varnat ganska länge för att någonting sånt här ska kunna hända framöver.
När vi pratar om Rysslands hybridkrig, vad menar vi då egentligen och vad ingår i ett hybridkrig?
Alltså det vi menar är ju att Ryssland för ett krig mot Europa och mot NATO då, utan att egentligen så att säga ha förklarat krig. Utan vad man gör det istället är att man genomför olika operationer, sabotage och annat, som inte går att direkt spåra till Ryssland, eller åtminstone så är det väldigt svårt att säga att det här är ryssarna som, att bevisa att det här är ryssarna som ligger bakom. Man kan så att säga förmoda att det är det, men det är liksom rätt ofta väldigt svårt att få de här konkreta bevisen. Och det gör ju att ryssarna kan så att säga gömma sig bakom det här och säga att nej, men det har inte gjort någonting, det är inte vi som ligger bakom, det är någon annan, och man vet att det kan man inte veta och så vidare. Och det gör ju att man kan genomföra en massa i praktiken då krigshandlingar mot Europa och NATO utan att man egentligen så att det har gått i krig mot NATO. Och det är just den här hållningen som ryssarna gärna vill ha, för man inser ju liksom att för Ryssland att starta ett krig mot hela NATO, det vore ju förmodligen väldigt dumt för dem, för det skulle de ha väldigt svårt att vinna. Men genom den här typen av hybridoperationer, hybridkrig, så kan man störa NATOs hjälp till Ukraina till exempel. Man kan skapa splittring i NATO-länderna och på olika sätt gynna Rysslands intressen utan att man direkt behöver förklara krig.
Och vilka exempel på det här har vi redan sett de senaste åren på den här typen av påverkans- eller sabotageoperationer i Europa och Östersjöområdet?
Alltså det finns ju otaliga sådana här exempel. Några som kommer så här upp i huvudet direkt är ju de här kabelbrotten i Östersjön som har varit ganska många under en period, där det ryska eller kinesiska fartyg som har släpat sitt ankare under väldigt lång tid längs botten, precis där det finns sådana här viktiga kommunikationskablar som förbinder olika länder med varandra, och där man har skadat de här kablarna. Och det här har ju så att säga väst anklagat Ryssland för, men Ryssland har sagt att nej, men det är inte alls vi, det är rena olyckor och så vidare. Och det är ju väldigt svårt att bevisa, men är det en olycka eller är det medveten handling? Det har ju varit så här domstolsfall med det här Och domstolarna har haft väldigt svårt att liksom döma de här och vara säker på att det här verkligen har varit en medveten handling.
Men det är ju mycket som hänger i luften, och det kan ju också röra sig om någon slags desinformation från båda sidor, att de här utspelen om false flag-attacker som Litauen gör, att det också är någon typ av underliggande syfte. Hur avgör man vad som faktiskt ligger bakom, eller vem som ligger bakom de här attackerna? Hur går det att fastställa sanningen?
Det är väldigt svårt, och det är det som är själva vitsen med hybridkrigföring, att det ska inte vara väldigt tydligt vem det är som utför den. Men man kan väl säga så här att det är ju inte så att Europa har ägnat sig i stor skala åt hybridkrigföring mot Ryssland, utan det är ju Ryssland som under väldigt lång tid, långt innan invasionen av Ukraina, alltså redan efter att man hade annekterat Krim och framåt, har Ryssland ägnat sig åt omfattande hybridoperationer. Och det är klart att vi såg ju här för några veckor sedan hur det var ukrainska drönare som kom in över luftrummet i Baltikum och i Finland. Och då är det ju ganska givet att de här ukrainska drönarna, det är inte så att Ukraina skickar drönare mot Litauen eller mot Finland för att attackera där. Utan då misstänker man ju att antingen att det var misstag eller att ryssarna på något sätt hade lyckats kapa signalerna till de här drönarna och att man då medvetet hade skickat in dem mot de baltiska staterna och mot Finland. Så att i det enskilda fallet så är det alltid väldigt svårt att säga säkert vem det är som ligger bakom. Och det är klart att desinformation kan ju finnas om båda sidor, det är ju helt riktigt. Men de här konkreta attackerna, det är ju snarare så att man i Europa, inom NATO och så vidare, man pratar mycket om att om ryssarna håller på så här så måste vi också börja med det här, för att vi måste på något sätt svara på de här attackerna. Det svåra är ju att svara utan att det blir krig på riktigt. Jag menar, om ryssarna skickar in drönare mot ett NATO-land som Litauen till exempel, och man använder ukrainska drönare och genomför en attack mot infrastruktur i Litauen, då skulle man kunna tänka sig att NATO svarar med att bomba någon stad i Ryssland. Men då blir det ju krig. Så att då gäller det att hitta ett sätt att svara på den här attacken som ligger på samma nivå, så att säga. Och det har ju Europa haft väldigt svårt att göra hittills. Ukraina är ju väldigt bra på det här. Och där hymlar man ju inte med det heller, utan där är det ju inte kanske så mycket som ett hybridkrig, men man har ju börjat attackera ryska oljeraffinaderier och andra mål långt in i Ryssland då, för att skada den ryska ekonomin och så vidare. Och det är klart att Europa skulle ju också kunna ägna sig åt den här typen av attacker, men då är ju risken att spänningen ökar och att risken för att det ska bli ett direkt krig också ökar.
Hur förbereder sig Sverige för sabotage? Och är vi mer eller mindre hotade sedan inträdet i NATO? Det pratar vi mer om alldeles snart. Det här är Aftonbladet Daily. Men du, Wolfgang, vad tror du är Rysslands mål med den här typen av sabotageoperationer? Är syftet att skapa rädsla, eller vill man splittra NATO, eller vad är syftet?
Båda de skulle jag säga är syftet. Man vill absolut splittra NATO så mycket som det går och minska enigheten i NATO. Just nu är ju NATO väldigt enigt när det gäller stödet till Ukraina. Om man då möjligtvis bortser från USA som ju har dragit in sitt militära stöd, eller mycket av det i alla fall. Men annars är ju många länder, liksom, alla länder är ju för stöd till Ukraina. Men ju längre tid kriget pågår så blir det ju naturligtvis svårare att upprätthålla det här stödet. Det kan löna sig för Ryssland att försöka splittra NATO-länderna. Och sen är det självklart också att om man skapar rädsla med den här typen av attacker, då kan det ju bli en press inifrån de länder som blir drabbade av attackerna, från befolkningen där. Att säga att svenskar blir så upprörda över de här kabelbrotten eller rädda för att vi ska bli indragna i ett krig, som man säger liksom att nu måste vi sluta stötta Ukraina, för att annars riskerar vi krig med Ryssland. Det tror jag inte kommer att hända just när det gäller Sverige, men det är ju naturligtvis det långsiktiga ryska målet. Det är ju att stoppa västvärldens stöd till Ukraina. För det är ju västvärldens stöd till Ukraina som gör att Ukraina är så pass framgångsrika som de är i kriget. Utan det stödet så skulle ju Ryssland förmodligen ganska snart köra över Ukraina.
Men vi är ju med i NATO nu. Hur förändrar det vår roll? Är vi mer skyddade eller mer utsatta för såna här hybridattacker?
Vi är mer skyddade för en storskalig attack mot Sverige, eftersom det skulle innebära att den här paragraf 5 utlöses som det kollektiva försvaret, och det skulle ju vara en stor risk för Ryssland att göra en direkt attack mot Sverige. Men samtidigt så är vi ju, skulle jag säga, mer utsatta för risker för hybridkrig. För att Sverige har ju blivit en väldigt viktig aktör inom NATO. Vi gör ju väldigt mycket och vi är väldigt starka i vårt stöd till Ukraina. Så att det är ju någonting som irriterar ryssarna, och ryssarna vill gärna hämnas, så att säga, på Sverige för det här. Så att jag skulle säga att vi riskerar en ökning av hybridattackerna från rysk sida mot Sverige, just för att liksom försöka förmå Sverige att stoppa en del av det här stödet till Ukraina.
Hur förbereder sig Sverige för den här typen av hot? Finns det någonting som allmänheten kanske inte ser?
Ja, det gör det ju definitivt. Jag menar, vi har ju både den militära underrättelsetjänsten, vi har FRA och andra som jobbar heltid med det här, försöker upptäcka hot. Och sen har vi ju då en massa myndigheter som på alla sätt försöker stärka säkerheten kring viktig infrastruktur. Det har ju blivit en väldigt stor debatt nu i Sverige om hur ska vi säkra vattenförsörjning, hur ska vi hindra att folk kan ta sig in på vattenverk och sabotera. Och det har vi ju sett, att det har ju funnits sådana tillfällen när det har varit obehöriga, vi vet inte om det är Ryssland, men det har varit obehöriga som har tagit sig in på olika vattenverk i Sverige. Vi har kärnkraftverken som man ju också har en väldigt förhöjd säkerhet kring. Jag tror att liksom de flesta kommuner har nog börjat fundera väldigt mycket på nu hur ska vi liksom kunna säkra vår kritiska infrastruktur mot hybridattacker och mot andra påverkansförsök. Och vi har ju liksom datasäkerhet och allting sånt där som hela tiden håller på att uppgraderas. Så att, det finns ju en enorm medvetenhet om det här, men det innebär ju samtidigt inte att vi är helt skyddade från nya attacker.
Finns det en risk att vi övertolkar de här händelserna också och börjar se ryska operationer bakom allt som händer?
Den risken finns naturligtvis, just eftersom det är så svårt att leda i bevis exakt vem det är som ligger bakom när det händer någonting. Jag menar, ta de här kabelbrotten till exempel. Det kan ju hända att ett fartyg tappar sitt ankare och släpar det i marken, och att det tar lång tid innan de märker det. Det är inte helt omöjligt. Samtidigt är det ju ganska osannolikt. Men det finns ju alltid en risk, särskilt i ett läge när spänningen är väldigt stor redan, att vi tror att allting som händer, varenda olycka som sker, varje gång det är något konstigt eller mystiskt som händer, så ja, det måste vara ryssarna som ligger bakom. Så på så sätt så är det en risk att vi övertolkar vissa saker, men samtidigt så är det ju så att vi måste ju vara oerhört vaksamma mot den här typen av attacker, för det här är ju sånt som potentiellt kan vara otroligt skadligt för Sverige. Jag menar, säg om man lyckas sabotera vattenförsörjning eller elförsörjning till exempel, det kan ju drabba samhället väldigt hårt.
Om vi blickar lite framåt då, vad tror du de närmsta åren? Kommer den här typen av hybridaktioner öka, eller kommer det vara på ungefär samma nivå?
Jag tror inte det kommer att minska i alla fall, och det är väl snarare det troliga är väl att det kommer att öka, eftersom vi ser ju nu hur Ryssland är allt mer pressat i kriget mot Ukraina. Tidigare så hade man problem liksom i fronten att komma fram, men man var ändå skyddad i Ryssland. Nu ser vi ju hur Ukraina har tagit kriget in till Ryssland med nästan dagliga attacker, till och med i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg och så vidare. Och det är klart att det här pressar ju Putin väldigt hårt, och när han blir pressad så är det också risken att han tar större risker och att han genomför operationer som så att säga hela tiden höjer konfliktnivån, bara för att liksom slå tillbaka mot och visa att Ryssland kan slå tillbaka mot Ukraina och mot västvärlden. Så att jag tror att det är väldigt stor risk att den här typen av hybridkrig ökar och blir mer sofistikerat och mer intensifierat under de närmaste åren, så länge kriget pågår.
Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, fristående utrikesanalytiker. Och jag heter Jesper Spanne och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.